Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Shoeshine boy, 1, 2, yeah, check out, let's, yeah, you, yeah.
Talk about it. You may rather be choking on it today, whether you like it or not. The words come stumbling out. The next stop's where I get off.
Jag säger hej och välkomna till veckans samtal. Idag tillsammans med mig, Johan Alberg, och musikern Göran Rudbo. Ja, Göran är ju en svensk musiker och grundade 1983 gruppen Triple and Touch tillsammans med Ken Wennerholm och Håkan Klente. Han tillsammans med gruppen har både hunnit med att turnera land och rike runt, medverkat i Melodifestivalen som såväl artist som programledare och nu senast arbetat för organisationen Star for Life. Vi pratar om musikbranschen, hur man ser på musik som hantverk, Görans uppväxt, Star for Life, politik och mycket, mycket mer. Så, varsågoda, här har ni Göran Rudbo. The next stop's where I get off. Hur mår du, Göran?
Jag mår bra, därför att snart är 2014 klart liksom, och det har varit ett väldigt, väldigt intensivt år med väldigt mycket jobb. Och nu, det senaste här bara igår och i förrgår satt jag och bokförde sådär,
tråkigt,
allting. Och så, men då spelas hela året upp igen på något sätt. För då sitter man och går igenom, ja just det, då satt vi och ja, vi satt på East och käkade en middag med dem. Och, nej men på något sätt är det ganska kul,
ja,
att gå igenom sina kvitton. Det är framförallt det här med Star for Life och det som vi kallar för Marching for Love nu. Så vi jobbar med ett upprop för mångfald och tolerans bland ungdomar i Sverige framförallt. Och bygger upp en verksamhet kring det. För att det här som vi gör med, vi jobbar ju i Sydafrika mycket med ungdomar och vi har ju tagit ungdomar till Sverige och så gör vi stora konserter och så har vi försökt att bygga ut hela den där idén eftersom när vi gör de här stora konserterna så samlas ju ungdomar från olika delar av en stad och har konsert tillsammans och så lär man känna varandra under de här formerna. Och då har vi försökt att liksom använda den här mötesplatsen som det här utgör till att få ungdomar att lära känna varandra ändå mer. Och samtidigt får de då göra ett projektarbete och skicka in till, eller projektarbete, de får lämna ett bidrag till en sajt som heter marchingforlove.se.
Hur högt upp rankar du liksom ditt engagemang i Star for Life i din karriär?
Alltså jag, 2004-2003 någon gång när det kändes som att det började gå liksom i samma hjulspår hela tiden med Triple and Touch då sa jag till Martina att det känns som att det är något stort som kommer att hända snart. Jaha, säger du det? Vad kan det vara? Jag har ingen aning. Och jag tror att det som hände sen 2005 och framåt när vi började jobba i Afrika, det var det som var det stora i mitt liv. Alltså jag kände att använda musik som ett verktyg för att göra någonting riktigt bra. Inte bara underhålla. Underhållning är fantastiskt och det är väldigt viktigt, tror jag, för att en människa ska må bra. Så ska man känna att man har skoj i livet. Så absolut, men det här också, det blev en dimension extra som inte jag var riktigt beredd på.
Ser du musik på ett annorlunda sätt idag jämfört med för några år sedan? Eller för liksom 10-20 år sedan?
Mm. Alltså i grunden gör jag väl inte det. Men det som har hänt här har liksom berikat mitt liv på ett sätt. Alltså, jag tror att jag har fått så mycket tillbaka. Om jag nu känner att jag har gett det, vet jag inte. Men jag har haft kul hela tiden. Så att jag har det har man gjort på köpet, att ge folk liksom upplevelser och roliga sammanhang, så känner jag att jag fått så mycket tillbaka nu. De här ungdomarna med sin kultur från Sydafrika, de har någonting som ligger djupt rotat, tror jag, i hela mänskligheten. Jag tror ju på vetenskapen och att mänsklighetens vagga är från Afrika. Så jag tror någonstans i mina gener så har jag hittat hem igen. Förenkling, men om man säger så här, man pratar ju alltid om man säger rhythm and blues och popmusik och så. Det kommer ju egentligen från Afrika. Har man gått musik i skolan som jag, så har man ju blivit helt inpräntad och intutad att så är det. Man tog forslade över slavar från 1600-talet och framåt i några hundra år till Västindien och Nordamerika och även Sydamerika. Och sen så hände det någonting med musiken på vägen där, som blandades med då de andra kulturerna. Alltså man ser europeer som flyttade till USA, och så blandas allting, och så kom det. Sen har det gått hela vägen runt liksom.
Hur mycket betyder musik i ditt liv?
Ja, det är inte allt, men det är nog väldigt viktigt. Och faktum är att jag pratade om det här om dagen med någon, att vi pratar om föräldrars betydelse när det gäller att påverka sina barn att börja spela ett instrument. Och det är två delar där. Det ena är liksom, hur mycket ska man påverka sitt eget barn? Och den andra delen är hur mycket ska komma inifrån barnet självt? Och jag tror i mitt fall att jag hade nog inte börjat spela ett instrument om inte min mor hade pushat på mig så mycket. Och jag har haft så mycket glädje av det. Alltså trumpeten som jag spelar på, den kan jag spela på, men det är inte det som är min huvudmusikaliska syssla. Men den finns där och jag kan spela trumpet.
Har du pushat på dina barn på något sätt?
Faktiskt inte så mycket, men pratade med Martina, min fru, om det häromdagen i samband med den här diskussionen. Och då sa vi, men vi har ju ändå försökt. Liksom. För Molly och Nicolina, och kanske inte Petrus då, men Petrus spelade cello och sådär. Och Molly och Nicky spelade, vi hade pianolärare hemma här. Men alltså, det var inte så att de gick in för att spela 8 timmar om dagen precis. Verkligen inte. The next stop's where I get off.
Du, om vi skulle ta lite från början här i alla fall. Mm. Du är från Sundsvall ju.
Ja.
Hur var det att växa upp där?
Det var kul.
På vilket sätt då?
Nej, men jag hade en bra uppväxt mitt i Sundsvall, mitt i stan där. Jag höll på tal om musik, spelade blåsorkester och gick danskurser och kollade in brudar. Och, jag kommer ihåg att det var väldigt spännande.
Hur gick det med brudarna då?
Nej, men jag var väl ganska förstkommen där, tror jag. Så att jag tyckte det var väldigt spännande med de här klassfesterna och skoldanser och hit och dit.
Många jag har pratat med, de beskriver sin uppväxt som aningen trasslig, att det var liksom lite jobbigt emellanåt. Känner du igen det, eller känner du på ett annat sätt?
Nej, inte mer än att jag är ganska lat. Jag var rätt lat om naturen då i alla fall, så att jag gjorde inte så mycket skolarbete, men jag hade väldigt kul. Och jag var väl en så kallad klassclown, tror jag. Det var mitt sätt att hävda mig på då.
Men hur var det att gå i skolan då för dig?
Nej, men jag gjorde det jag skulle och inte mer. Så jag hade liksom inga toppbetyg eller så.
Fick du godkänt i alla ämnen? Eller var det
ja,
liksom...
absolut. Men jag hade väl liksom lite över medelbetyg, så att säga.
Och hade du något annat intresse?
Musik. Och biljard. Spela biljard.
Oj, hur gick det då?
Nej, men det var kul. Det var några år där jag spelade väldigt mycket biljard. Och jag ser det min son här nu som bara spelar dataspel. Jag kan tänka mig att det här var på samma sätt för mig då. För då fanns det ju inte dator. Så då blev det biljard.
Gick det hem hos tjejerna också eller?
Nej, hade ingenting med tjejerna att göra. Det var en killgrej faktiskt. Och det är klart att det fanns tjejer som spelade biljard, men det var lite ovanligt.
Men hur kom du in på musiken då?
Jo, men det var som sagt, min mor. Det är klart att grabben ska spela trumpet ungefär. Och så fick jag spela Oh My Papa på någon skoluppvisning redan när jag gick i 4:an eller 5:an. Och sen blev det så, blåsorkester och sen bara rullade det på liksom.
Känner du att det här är det jag verkligen ska göra från början? Eller var det en...
Nej, alltså när jag sökte ut till gymnasiet så sökte jag ekonomisk linje. Men så fick jag en reservplats, för på den tiden så hade de bara musikgymnasium i Härnösand, i hela Norrland. Och när jag fick den reservplatsen i Härnösand, så sa min syster till mig, du är dum i huvudet, det är klart du måste gå där. Så då hamnade jag i Härnösand. Så jag tyckte att hon hade väl rätt, och jag får väl gå där. Och så jag flyttade till Härnösand när jag var 16 år. Och då var det ungdomar från hela Norrland. Och alla bodde ju liksom i inackorderade eller små lägenheter där. Och det var en väldigt spännande tid. 16 år, flytta hemifrån. musik 3 år i Härnösand. Och ja, sen rullade det på. Där träffade jag en kille från Umeå som spelade i dansband. Och det här var ju alltså 1978, får du tänka på det. Jag liksom, på den tiden hade dansbanden en annan funktion. Det var ju liksom, de konkurrerade med diskotek liksom. Så vi spelade modern dansmusik, kallas det. Så det var Earth and Fire och det var liksom Tower of Power.
Hur ser modern, alltså det här är ju, går ju mig över huvudet.
Alltså det fanns något som heter moget och modernt. Och spelar man moget då spelar man svensk toppsmusik. Och spelar man modernt så spelar man topphits liksom. Ungefär som de gör på Idol när de sjunger senaste hitsen på Idol liksom.
Okej. Okay. Så man kan liksom sjunga typ Chandelier med Sia fast i dansband då?
Ja, ungefär så.
Okej. Okay. Mm. Okay, och hur kom du därifrån då? Från Härnösand?
Ja, jag gjorde lumpen i Boden och sen åkte jag till något som heter Up With People i USA ett år. Och det var väldigt... Eller först spelade jag faktiskt på heltid med det här bandet som heter Antarktis ifrån Umeå.
Okay.
Det här moderna dansbandet. Och sen sökte jag in till något som heter Up With People. Och det är ju en sån här ungdomsorganisation med ungdomar från hela världen som reser runt och sjunger och försöker lära sig om världen.
Hur var det då?
Det var väldigt spännande. Tänk dig själv, 100 ungdomar i 2 långfärdsbussar som åker runt och gör föreställningar. Jag bodde i 95 värdefamiljer på ett år i Nordamerika då.
Oj.
Jag var i Kanada och i USA i ett år.
Har det gett dig någonting?
Det var en social träning utan dess like, kan man säga. Uh-huh. Tänk dig själv till när du kommer till familj nummer 66 och de ställer frågorna liksom, "Isn't Sweden very close to Russia?" Och så ska man berätta om svenska demokratin och hur vi, ja, så vidare.
Ja. Mm. Men du var där under ett år?
Mm.
Okay.
Och så blev jag tillsammans med en av danstjejerna där. Så att jag hamnade i Kalifornien över sommaren där efteråt och blev nästan kvar där. Och då kände jag, nu måste jag bestämma mig, hur ska jag göra? Ska jag stanna kvar här eller ska jag åka hem och gå på högskola då? Och då gjorde jag det.
Så. Och vilket år var detta?
1980-81 så kom jag tillbaka hit och hamnade på västkusten. För då kom jag för sent för att söka skola. Så jag jobbade som musiklärare på Orust ett år. Och sen sökte jag på musikskolan och hamnade i Göteborg.
Okej. Mm. Och sen 83 så startade du och Ken Triple Touch, eller?
Ja, ungefär så. Håkan Glänte och Ken och jag hade pratat om att spela på gatan. Och skulle vi göra det, men jag var i Norge med ett band som heter Bad Brothers Band från Göteborg. Med folk från Nynningen och Nationalteatern. Och när jag kom hem från det här var innan midsommar i juni, så står Håkan och Ken och spelar på gatan själv. Och så ser jag liksom, och det här var på Avenyn, och jag ser att de har liksom flera hundra åskådare. Och de kör en låt och sen står de och dividerar med varandra om vad de ska köra sen. Men alla får stå tålmodigt kvar och väntar. Och så kör de en låt och så, ja, jag ser att det finns en väldigt high attention på de här två killarna. Och då är de jag skulle spela med, så jag säger, jag vill vara med nu. Ja, men nu går det rätt bra, vi tjänar rätt bra pengar. Så ja, jag lyckades i alla fall snacka in mig där. Så vi repade dagen efter hemma hos Håkan och sen gick ut på stan. Spelade på Kungsgatan och sen på Avenyn på kvällen och sen var det klart. För då, det jag tillförde då var att jag, som ni hör, är rätt tjötig. Så jag kunde prata mellan låtarna och binda ihop, så det blev som en liten showföreställning. Och sen var alltså de här två, Håkan och Ken, otroligt duktiga på gitarr. Och, men vi kompletterade varandra väldigt, väldigt bra.
Fanns det liksom ställen i Göteborg som var mer eftertraktade som gatumusikanter än andra? Alltså var det liksom så här att Avenyn, där vill man stå, för där är det mest folk?
Ja, men Avenyn var ju det hippaste, för det var ju på kvällen och tänk dig själv. Och på den tiden så var ju gatumusiken så att det förenade människor på ett skönt sätt. Alltså det var en väldigt skön stämning. Det har vi fått bekräftat nu från bland annat poliser som jag träffat liksom många år senare. Att då när ni, inte bara vi utan alla möjliga, höll på att spela på Avenyn, så gav det en väldigt lugnande effekt på stan. Liksom. Att folk samlades och hade trevligt kring musik. Och det var folk stod och spelade utanför SE-banken eller utanför Systembolaget där mitt på Avenyn. Och så var det liksom flera hundra som samlades där på kvällen och lyssnade till musik. Det är ungefär som jag upplevt själv när man går in på en fadoklubb i Lissabon. Liksom, att ungdomar sitter och lyssnar och liksom hänger med. Och, ja, det var en väldigt skön stämning.
Många som jag pratar med, typ exempelvis min mamma, pappa och sådär, familj, som är lite äldre än vad jag är då. Mm. De kommer ju ihåg den här tiden väldigt väl. Mm. Speciellt med tanke på att de växte upp i Göteborg då.
Mm.
Och det känns som att ni var väldigt, väldigt uppskattade. Och det känns som att inte de har liksom någonting negativt att säga om er i Triple & Touch. Känner ni er uppskattade?
Absolut. Det var ju vi hade ju, alltså det var inte så där. Nej, men vi bara spred glädje, tror jag. Och vi hade så fruktansvärt kul själva också. Och det var där också vi lärde känna Lasse Kroner och andra som spelade på gatan. Så han började ju med oss sen ett och ett halvt år senare.
Hur kom han in då?
Nej, men Ken skulle åka med Göteborgs kammarkör till Kuba. Och så, då hade vi lite gigs där i december. Då ringde jag först till Kalle Morius, för han gick på musikskolan med oss. Men han sa, nej, jag ska åka hem till Orsa, ja. Så, ungefär. Så att, då ringde vi till Lasse som hade lärt känna, som vi tyckte var jätteduktig och jättebra. Skön kille, duktig sångare. Och...
Men såg han själv innan han var med då?
Ja, han satt ju på passagen och sjöng själv. Vet jag att jag såg honom tidigt, redan innan vi ens hade börjat spela gatumusik själva. Och sen på femman, och sen så spelade han med andra killar på Avenyn. Så vi lärde ju känna varandra. Det var ju olika grupperingar som spelade liksom. Så det var en väldigt bra stämning. Man turades om och man frågade vilken tid vill ni spela och sådär. Så gjorde man upp ett schema för kvällen och så körde man där. Så Avenyn var ju, det var ju höjdpunkten liksom.
Ja, det var ingen som helst rivalitet?
Inte egentligen. Sen försökte man ju, jag menar, man lyssnar ju på varandra och liksom, wow, de kör den låten, wow, det var bra. Så man pushade varandra, tror jag, på ett bra sätt.
Hur många gatumusikanter fanns det på den här tiden då? På 80-talet?
Ja, ingen aning. Men det var inte så där jättemånga grupper. Men sen kom det alltid någon akt utifrån något annat land och sådär. Jag kommer ihåg Pedro och Martha. Hon var från Sydamerika och han var från Irland. De var jätteduktiga. Hon dansade tapdance och de körde lite så här jazzy stil och så här. De var väldigt duktiga. De lärde vi känna och följde faktiskt med dem i deras buss då redan 1983 på sommaren ner till Amsterdam och Paris. Och då fick vi blodad tand. Så att sommaren 84 så köpte Ken och Håkan och jag en folkvagnsbuss och så åkte vi ner i Europa. Så var vi borta 6 veckor och spelade alltså gatumusik hela sommaren ner i Europa. Vi hann inte hem till skolstarten på musikskolan utan skickade ett vykort till studierektorn och sa att vi kommer snart.
Okay.
Så de var jättesura på oss när vi kom hem där en vecka för sent.
Alltså, men tjänade ni några pengar på det då? Alltså gick ni runt?
Ja, men, jag brukar använda Håkan som för att förklara hur bra det gick då. För han hade inga pengar när vi åkte. Och när vi kom hem så hade vi alla 3000 kronor var över. Då hade vi ändå levt och bott och liksom bott på hotell och käkat och köpt bensin till bussen under 6 veckor. Så det var, ja, man tjänade pengar.
Vad cool känsla ändå.
Ja, det var det. Och 3000 på den tiden var ganska mycket pengar. Alltså över.
När kände du att det började liksom dra igång då? För Triple & Touch blev ju större än att spela på gatorna i Göteborg.
Alltså de här gatugigsen gav ju små företagsjobb och en del fester och så. Och sen bara spreds det sig. Så alltså ett jobb gav oftast ett nytt eller två nya jobb. Så att redan när jag gick i trean på, alltså tredje året på musikskolan, så behövde jag inte ta lån längre. Så jag kunde leva på att spela.
Det måste ha varit fräckt.
Ja, det var coolt faktiskt.
Och sen då? Hur liksom, kommer du ihåg första?
Men sen bara rulla på efter det. Vi fick någon tv-serie 86 där som hette Slottskogstappning på SVT.
Men det måste ju hända det innan. Ni kan ju inte gå från företagsgig till ett SVT-program eller?
Jag kommer inte ihåg hur det var, men någon hade väl sett oss på gatan, så vi fick spela i Godmorgon Sverige då på den tiden.
Ja, okay.
Jag tror det var Fredrik Bellfrage som hade det då.
Det måste vara stort då på 80-talet, mitten.
Ja, det var stort då, för då fanns ju bara SVT.
Sen så fick ni Slottskogstappning?
Ja, det var en serie, ganska, inte sådär jättebra serie tror jag, men vi gjorde i alla fall ett stående inslag där varje vecka. Men det var en sån här underhållning för Göteborg.
Hur var det då att göra det?
Ja, men det var kul att vi fick det uppdraget, och sen gjorde vi olika gigs och 1988, alltså vi gjorde olika andra tv-program, och 88 fick vi vara med i Schlagerfestivalen, hette det då, nu heter det väl Melodifestivalen.
Exakt.
Med Lotta Engberg då, 100%. Blev ju lite mer kända för hela Sverige.
Hur var det att vara med där då?
Det var en stor upplevelse liksom, och fest. Framförallt tyckte vi att det var en kul fest. Vi kom trea efter Tommy Körbergs Stad i ljus och Lena Philipssons Om igen heter det. Hennes låt. En ung Lena Philipsson.
Blir det någon fest då?
Jag har fest hela tiden på den tiden kan jag säga.
Men det är många som säger det, många man pratar med, speciellt typ musiker eller så här, som att det är showbiz och sådär. Men hur mycket festar man om man liksom, om man
är musiker? Men jag menar, alltså, fest på många sätt. Alltså dels upplevelsemässigt, men det är klart att det var fest också. Ja, att vi festade, självklart. Det gjorde vi.
Många scener nätter på Stureplan?
Nej, vi var ju inte Stockholmsbaserade alls på den tiden. Så 89 så åkte vi på 6 veckors turné med Björn Afzelius. Och då fick vi lära känna det här turnerandet på ett annat sätt. Då, för det var ju garvade musiker som var äldre än oss som var med där. Så 6 veckor i en turnébuss med Afzelius och det gänget, det var lärorikt.
Det räckte kanske.
Jag vet inte om du har sett den filmen som har kommit om Björn. De fokuserar väldigt mycket på hans kvinnoaffärer och så. En fantastisk person.
Har han missat det?
Björn. Ja, det är en film som har kommit nu.
Okej.
Okay. Om han. Han hade så mycket att ge och han gick verkligen sin egen väg och gjorde, han följde liksom ingen, han var inte likformad på något sätt liksom. The next stop's where I get off.
Några år senare så var ju du och övriga Triple N Touch programledare i Melodifestivalen.
Ja,
hette det Melodifestivalen eller var det fortfarande
Schlager? Nej, men det kommer jag inte ihåg. Det hette nog Melodifestivalen.
Okay.
Nej, men 93 var det. Då hade vi ju gjort några säsonger av Oldsberg för närvarande på SVT. Fredag bästa primetime då. Då vet jag att det var så här 3,5 miljoner tittare. Så att TV blev ju vårt reklamfönster som vi fick betalt för att, så att säga, göra reklam för oss själva. På den tiden var det dessutom rätt bra betalt på att jobba på SVT. Och sen gjorde vi en egen serie som skulle heta Musikjägarna då, som skulle vara en musikquiz, och det blev en slags anti-quiz istället, så att gästerna fick sitta i burarna, alltså kända svenska artister fick sitta i burarna fast det var vi som sjöng, och så ställde vi en massa frågor.
Okay.
Så det var bara liksom att vi skojade lite grann med den här typen av program då.
Det var lite som På spåret typ, fast musik, eller?
Ja, alltså På spåret är ju en riktig frågesport. Det här var ju mer ren och skär underhållning. Frågorna var helt underordnad betydelse.
Okay,
vi gjorde ju sådana sköna vändningar så att till exempel vi hade ju reprissändningar och då gjorde vi ofta så att vi förlängde reprisen och la in längre musikinslag i reprissändningen. Och till och med så att om ett lag hade vunnit i grundprogrammet så vann det andra programmet i reprisen.
Ja, okej. Okay.
Så att vi liksom, ja.
Vad coolt. Ja, men hur var det att vara programledare då i Melodifestivalen? För jag vet att det var lite rabalder kring det där.
Ja, det som var rabalder var ju att det var bara ett fåtal människor som kände till att det skulle bli den första riktiga telefonomröstningen. Så att vi hade ju såna här jurygrupper runt om i landet som skulle rösta fram låtar. Och mitt i sändningen så tillkännager vi att nu gäller det här. Ni där hemma i stugorna ska få rösta fram så att rätt låt vinner. Och det här kom som så plötsligt tror jag för de flesta, så att alla blev jättesura att vi ändrade reglerna, så att säga, spelreglerna för själva programidén. Och det var inte jag och Ken och Lasse som gjorde det, utan det var ju våra producenter som hade bestämt det här. Men vi fick ta ganska mycket skit för det, framförallt ifrån journalistkåren som var där och som också ville ha lite party så där på scenkvällen, men de fick ju sätta sig och skriva om hela sina mittuppslag för att det blev en helt ny giv liksom, en helt ny.
Men de trodde att de visste vad de skulle skriva om eller?
Ja, ibland så är det nog så att man som, det kan jag tänka mig att man, det är ju hängivna människor som vill göra ett bra jobb och som plötsligt, nej, nu måste jag göra om allting. Shit. Så de satt och gav oss fingret där vid direktsändning från pressläktaren.
Men blev det några konsekvenser av detta, eller var det liksom bara att de,
ja, jag vet inte, vi blev lite, ja, vi fick lite, hela den här uppåt sjåsningen kring Triple N Touch vände lite grann då efter 93. Alla var jättesura på oss.
Det låter ju ändå sjukt att vara arg på er.
Nej, jag kanske förstorar upp det här nu, men så upplevde vi det. Vi liksom låg 1-5 på utelistan liksom, på en av kvällstidningarna. Från att ha liksom varit ganska uppskrivna och uppskattade.
Du, när man skriver musik, hur går det till? För jag är ju inte musikalisk överhuvudtaget. Och jag är väldigt intresserad liksom, av hantverket kring musik.
Du, jättebra att du ställer den frågan nu, för att jag har precis varit i Sydafrika med ett gäng riktiga låtskrivare. Och då säger jag riktiga för att vi har skrivit musik bland annat till det här Star of Life-projektet. Men nu var vi på ett låtskrivarkamp i Sydafrika med ett gäng riktiga låtskrivare. Det var producenter från England, Skottland och Danmark och Sverige. Och då hade vi som uppgift att skriva 3 låtar per dag. Vi satte 3 stycken grupper. Och varje grupp skulle presentera en ny låt varje dag. Och då fick jag lära mig hur riktiga proffs jobbar. Och då insåg jag att jag är ingen riktig låtskrivare. Utan jag jobbar med underhållning och musikproduktioner och så vidare. Medan de här människorna, de gör detta som ett hantverk. Dels så måste du vara väldigt kunnig på, alltså, du kan ju vara en bra singer-songwriter som skriver en låt på en förmiddag liksom, om du är duktig på det och har gitarren att tillgå eller piano eller någonting liknande. Eller bara att du är bra på att snickra ihop låtar. Men de här människorna är, förutom det, så är de duktiga på att hantera liksom det produktionsmässiga arrangemang, så att säga. Spela in, lägga på rätt arrangemang, syntar, gitarrer, liksom göra en snygg produktion utav en låt på en dag, som de gjorde. Det var en upplevelse faktiskt.
Men hur ser det ut då? Alltså, börjar man liksom med...
Nej, någon börjar. Jag har en idé, jag skulle skriva om det här liksom. Så att man tänker sig, vad är det man vill göra? För att man kanske inte bara börjar med utan man liksom, man har en idé. Och sen så kommer de här linesen då. Det var en tjej som hette Anna Diaz med, som var helt fantastisk. Och en det kallas för topliner om man skriver, om man hittar på bra lines och texter till de här linesen. Alltså, och sen finns det något som heter då tracker, som är den som sitter och spelar in allting. Och en tracker är väl också ofta en bra topliner. Så det här är nya begrepp för mig också. Kan jag se att du ser lite förundrad ut.
Ja, jag är helt väckad.
Nej, men det här var nytt för mig också. Men de här människorna, det var en kille som heter Paddy Dalton också från England, som var fruktansvärt duktig. Han skrev ren poesi liksom. Alltså riktigt bra texter. Och snabba på att hitta på catchy liksom, melodier och så vidare.
Men händer det liksom att du, om du går runt hemma eller om du sitter i bilen, att du får liksom en idé, att du får liksom en textrad, eller att du får någonting som du känner att det här skulle jag nog vilja spinna vidare lite på?
Absolut.
Och hur gör du då?
Jag är ingen tracker, så jag spelar aldrig in någonting liksom, utan jag bara har det här i huvudet ett tag, och sen i bästa fall gör någonting av det. Och vi har ju skrivit, som jag sa, musik till Star of Life-projektet, och de här låtarna används ju nu runt om i, framförallt alla, inte alla, men väldigt många skolor i Sverige. Ungdomar som sjunger de här låtarna till Star for Life-projektet då.
Ja, jag lyssnar lite på det. Det är väldigt bra, härlig musik.
Ja, roligt.
Men du som är så inne i musik, jag, ibland om jag lyssnar mycket på någon artist, låt oss säga Bruce Springsteen, så, och i perioder så går man runt och så liksom har man det här liksom melodin i huvudet. Har du alltid någon slags melodi i huvudet?
Ja, men det tror jag. Och det alltså vi brukar kalla det för ett mantra då, att man får en slinga som bara upprepar sig hela tiden, och alltså det blir nästan som en slags, man kommer in i någon slags feeling av den här slingan. Det kan ju, alltså om man går och klipper gräset, så kan det komma en sån där slinga som går runt hela tiden. Och om jag är ute och tar en lång promenad, så kan man gå och fastna i en slinga, och det kan vara rätt skönt ibland att bara nollställa sig och liksom hamna i någon slags musikalisk slinga. För man är ju sån, hjärnan är, jobbar ju jämt liksom. Ibland är det skönt att slappna av till musik liksom.
Men kan du komma på dig själv att du har någonting i huvudet?
Ja, absolut. Nej, men det är alltid någon slinga som ligger där och skaver. Så är det.
Och vad är det nu då?
Det är liksom jul. Förmodligen är det såna här engelska klockspel från något kyrkotorn eller någonting.
Okej. Okay. Jag har hört att många musiker, att efter några år så tänker de på musik på ett annorlunda sätt än vad de gjorde liksom förr i tiden. Att de omvärderar musik. Alltså rent hur det är produktionsmässigt och sådär. Jag vet exempelvis, jag gillar ju Håkan Hellström. Han har ju tidigare förespråkat väldigt mycket liksom att det här är riktiga liksom klappet, liksom det här att man ska höra att det är 2 händer som slås ihop. Hur känner du kring det? Alltså just, man kan ju, skulle ju kunna köra ett klapp på datorn här också. Fast alltså, som inte låter exakt likadant.
Det som har hänt det senaste tycker jag att folk vågar frångå det som är gängse. Liksom. Förr i tiden, om du tänker på 80-talet och alla de här syntarna och det här stora soundet. Och, alltså, på, ibland så skrev man, jag tror att folk skrev musik så som man trodde att det skulle vara. Snarare än vad man själv ville göra. Om man jämför med en konstnär som målar en tavla, så målar man väl förhoppningsvis den tavlan som man vill måla just då. Och så tycker jag att musik borde skrivas också. Jag tycker Lale och andra i den genren, alltså, som gör lite annorlunda och vågar spela in, alltså, kanske bara göra en låt med ett fingerknäpp liksom. Alltså, till exempel om man vill ha det som komp, va? Så gör man det. Så att man inte måste, det måste inte vara liksom en trumset, det måste inte vara en bas och en keyboard och en gitarr och så vidare. Ett tag så skulle alla ha stråkar och ett tag så skulle alla ha stora syntar. Och, alltså, så det är olika tidsepoker, tror jag. Idag så skriver man låtar, det kan vara liksom bara ett sånt komp och så sjunger man till det. Va?
Ser du tillbaka på, om du lyssnar igenom, du kanske inte sitter dagligen och lyssnar igenom all din musik, men, eller er musik, men om jag slår på en låt här, får du liksom en tillbaka flash då, som om det vore en dagbok som du sitter och bläddrar?
Ja, det tror jag. Alltså, tänk dig, sätt på den här Phil Collins från 80-talet och hör ju direkt, shit, det här är 80-tal.
Ja, hur känns det då?
Nej, man tänker att det är 80-tal.
Ja, men ingen mer, alltså det är ändå...
Ja, men de här låtskrivarna nu, om jag då, som är lite äldre än dem som var med på det här campet då, om jag kunde komma med någon slinga ibland så, nej men, oh no. No, that's old stuff, liksom, tyckte de.
Okay.
De lever ju någon slags nutida musik då, mer än vad jag gör, tror jag. Det som är bra med oss är att vi är ganska bevandrade på mycket olika saker. Vi kan liksom göra musik från, alltså, i olika stilar och sådär utan att skämmas.
Men om man, nu alla ni är väldigt erfarna och sådär, men hur känns det att gå upp på en scen och liksom ha alla de här människorna framför sig och veta att de är här och lyssnar på oss? De står här för att lyssna
jag
på...
Jag tror att det är ett livselixir för min egen del. Och även för Ken, som jag fortfarande jobbar med hela tiden. Då. Vi tycker det är så himla kul. Alltså, det är så himla kul att gå upp på scen och underhålla och sjunga. Och det är inte bara underhållning, utan vi presenterar musik liksom, som vi står för och tycker det här gör vi.
Är du nervös någon när du går upp?
Väldigt sällan, faktiskt. Det är när man ska spela...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vackert på trumpeten i kyrkan, då kan jag bli nervös, för det är svårt, tycker jag.
För att det är någon slags press eller vad?
Nej, men trumpet är så, det är ungefär som en klarinett. Du kan liksom kicksa så lätt, va? Och då hörs det så väl om en ton inte sitter där liksom.
Ja.
Du har väl hört klarinett när det bara till ibland. Det vill man inte ska hända.
Nej, men det är alltså på något sätt, det ska ju lite. Det är ju lite härligt också, eller?
Ja, alltså med tiden så har vi lärt oss att bjuda på de skavanker som vi har liksom. Sen tror jag också att man blir bättre och bättre med åren. Alltså på själva framställningen. Och det är det som jag tycker är så kul med ungdomar som kommer, att de har sån eget skönt uttryck, många från början redan. Så nu var ju idolfinalen igår på tv. Och liksom, hur bra är inte de här tjejerna liksom, redan nu? Hon, Lisa och Molly, de är 16 och 18 år gamla, liksom sjunger som spett redan nu.
Hur ser du på sådana tävlingar, typ som Idol?
Nej, men jag, det är klart att det kan vara bra för någon att komma fram den vägen. Vi jobbar mycket med Måns Zelmerlöw i Star for Life och i de konserterna som vi gör. Och han var dessutom med på det här sångskrivarkampet i Afrika då. Han har ju kommit fram den vägen och han hade kanske inte varit lika känd idag om inte det funnits ett idol hade funnits. Men sen tror jag det är viktigt att man vågar ta kommando för sitt eget artisteri så att man inte låter andra bestämma. Och det tror jag är viktigt för de här tjejerna nu och killarna som kommer fram den vägen att de själv känner att de måste liksom vara sin egen producent också.
Ibland när jag sitter och kollar på Idol varje kväll eller varje fredag, men då har det inte jag sitter och sappar förbi. Och jag känner ju din dotter Molly och hon är ju verkligen fantastisk. Och jag sitter ju varje gång och tänker att Molly skulle ju mörda här. Hon skulle vara hur grym som helst. Ja. Hon skulle ju lätt gå till final. Skulle du råda henne till att söka till Idol?
Nej, Molly, nu blir det lite personligt här. Hon är ju en skör konstnärssjäl. Och jag vet inte, jag tror att man måste också, om man ska ge sig in i den leken så måste man tåla den. Och jag är osäker på om hon skulle orka med liksom alla som tycker saker. Liksom, så jag vet inte. Det får hon nästan svara på själv.
Men det är inte nästan så alltid när man liksom ger sig in i någonting?
Jo.
Oavsett om det är studier eller om det är musik eller vilken bransch som helst.
Absolut, absolut. Just nu så håller ju Molly på både kockar, alltså kockskola och sjunger. Och det tror jag passar henne väldigt bra att hon har hittat en grej som hon tycker är skoj. Och hade hon tyckt att det var jätteskoj att vara med i Idol så hade hon varit det. Så att jag tror inte det är någon tillfällighet att hon inte har varit med där.
Nej. Om du själv skulle få gissa helt eller spekulera, hur långt tror du hon skulle kunna gå? För jag tror verkligen att hon skulle.
Ja, men hon skulle nog kunna ta sig in ibland de här, är det 8 eller 10 eller hur många är de som går vidare till
själva tittet? Något sånt där.
Ja. Det tror jag nog. Men sen är det ju upp till, det är ju tittarna där hemma som avgör vilka som blir utrustade. The next stop's where I get off.
Kommer du ihåg något sånt där gig som du bara så här, när du blickar tillbaka så här, det här var det bästa gigget jag någonsin gjort?
Ja, alltså, jag brukar ju prata lite grann om nutid oftast, vad det vi gör nu som stor, liksom häftiga upplevelser. Men det är klart att det var kul att stå på Ullevi när det var friidrotts-VM i Göteborg 1995. Och Ken och Lasse och jag går in och låtsas vara Pavarotti, Carreras och Domingo. Och det är 50 000 på Ullevi och det är väl 100 miljoner eller något sånt där som ser sändningen på tv. Då kändes det lite speciellt. Och då gjorde vi Roxettes Joyride så som de tre tenorerna skulle ha gjort den. I hit a road out of nowhere. Okay. I had to jump in my car. Och det var kul faktiskt. Och då annonserades vi som att vi var Pavarotti och Carreras Domingo också i sändningen. Så att det var ju en typisk sån här Göteborgs humor grej liksom.
Men hur blickar du tillbaka på det liksom? Är det liksom någon speciell känsla som liksom, för ibland när jag kan tänka på saker och kan jag liksom rysa till så här när jag...
Ja, nej, men jag tror att vi var så inne i sånt flöde då också, flow säger man idag, så att vi tänkte knappt på det. Det kändes helt naturligt. Ja, nu ska vi göra det här liksom, och vi hade sån bra gemensam liksom känsla, så att det var inte så att man var nervös, men det var en häftig upplevelse att stå där mitt på Ullevi och sjunga a cappella utan orkester eller någonting liksom.
För, nu ska vi se vad det kan vara, 9 år sedan. Var ni husband på spåret då? 2005,
det var ju ett omvälvande år för oss. För då hade vi precis varit i Sydafrika första gången 2004. Och sen 2005 fick vi jobbet som husartister eller husband till på spåret. Samtidigt som vi skulle vara med och dra igång det här projektet i Afrika då, där vi jobbar i skolor med coach ungdomar i utsatta områden där HIV-smittan då är som mest utbredd. Så att då blev ju det här med på spåret blev ju nästan sekundärt. Men vi gjorde ändå det med hull och hår och gick in för det verkligen. Så vi jobbade stenhårt, Håkan och Ken och jag, med att göra så bra musiknummer som vi bara kunde. Så vi la liksom 3 veckor på att jobba in några riktigt, riktigt bra. Vi skulle göra 36 låtar där i 12 program. Så det var ganska mycket jobb där som vi gjorde. Och sen så fick vi så bra uppmärksamhet för det där. Så vi gjorde detta 2 år till också. Men samtidigt så åkte vi skytteltrafik i Afrika fram och tillbaka. Så att det var ganska arbetssamma år, de här 2005, 6 och 7. Och sen så fick väl vi kicken där typ. För då bytte man till, man bytte programledare också i På spåret.
Just det.
Så att, vad heter det, Christian Lok tog in just i familjen då.
Just det, de är ju fortfarande kvar där.
Ja.
Nu. Men hur var det att jobba med På spåret? Liksom produktion överlag?
Nej, men det var ju, vi, alltså för oss var det ungefär som, vi har jobbat på SVT så mycket sen 20 år innan. Alltså, så att det var som ännu en produktion för oss. Och det var inte vi som var programledare heller. Det var ju Oldsberg helt enkelt. Så att vi presenterade låtarna och ställde lite musikfrågor helt enkelt.
Jag kommer ihåg, det var nog 2005 då, för jag kände ju din dotter. Och vi kände varandra då också. Men jag hade träffat dig flera gånger, men jag hade liksom ingen koll på att du höll på med musik.
Nej.
Och så kom jag ihåg att jag satt och kollade på spåret. Och så såg jag dig där.
Du blev förvånad.
Jag blev helt... Så jag hörde av mig till Molly. Eller smsade, tror jag. Så vad gör din farsa på? Varför är han... Jag förstod ingenting.
Ja. Och du är den åldersgruppen också. Så att vi hade ju våran hype där på 90-talet. Och då var du ganska liten.
Ja, exakt. Det var det jag ville komma in på lite. Liksom att hur ser den skillnaden ut liksom, från förr när folk... Jag kan tänka mig kom fram eller de hörde av sig till dig jämt mot nu. För nu, alltså mina föräldrar och alla där runt omkring, de vet ju precis vilka ni är.
Nej, men jag mår rätt bra av att inte, för vi var ganska påpassade där ett tag liksom. Och nu har jag blivit mera mogen man och jag känner inte att jag måste bli bekräftad hela tiden. Och jag träffar ju folk än idag som säger att hur känns det nu när ni inte, de tror att det går dåligt för oss. Men jag har ju gått vidare i livet och gör liksom andra saker som jag tycker viktiga. Så att jag mår ju liksom bra ändå. Jag måste inte vara på tv. Alltså folk tror att det här var på tv, det är att vara lyckligast i världen. Men det stämmer ju inte.
Nej. Hur ser bekräftelsebehovet ut för en musiker?
Ja, men det är klart, jag tror alla människor, vad man än gör, vill bli bekräftade. Att man gör någonting bra, att man är uppskattad. Så att det är inte konstigare än så. Men alltså, hallå, nu gör vi liksom konserter på bland annat Skandinavien med 1000 elever från Göteborgsområdet och med afrikanska ungdomar och svenska artister. Och vi producerar allting, vi skriver låtarna, vi tar hit ungdomarna från Afrika, vi gör allting. Jag blir bekräftad hela tiden och ser att det här fungerar.
Men skulle det kännas konstigt om du inte fick den här bekräftelsen, tror du?
Ja, då skulle jag nog söka bekräftelse på andra sätt då. Men idag så jag har också märkt att en sak som är väldigt viktigt, det är att vara snäll och göra sitt bästa och ge så mycket man kan till andra människor.
Hur stor är ödmjukheten i det?
Men jag tror att det är väldigt viktigt att känna att man behövs liksom, och att man kan bidra i ett samhälle och i sin vänkrets, så att man inte bara kör sitt race och liksom skiter i andra.
Har du fått stå ut med mycket skit genom åren?
Nej, det är inte. Nej, vi har liksom hållit oss väldigt mycket på våran kant liksom. Jag märkte det, jag var på ett event i Stockholm nu för 2 veckor sedan. Och de som var där, ett sånt här lite kändis-event då märkte jag att alla visste ju vem jag var. Så att det finns nog där i folks medvetande. Och det var också bekräftande på ett sätt. Och då insåg jag också att om vi hade varit i Stockholm mer, så kanske saker och ting har sett lite annorlunda ut. Men vi har hållit oss på våran kant här i Göteborg och gjort våra grejer. Liksom.
Kan det inte vara skönt att vara lite distanserad också på något sätt? Jo. Allting händer ju nästan i Stockholm. Känns det som. Nu kanske det är lite svepande, men...
Nej, det stämmer nog. Det kan vara rätt skönt att vara på sin kant. Och idag så tror jag inte det spelar någon större roll vart du bor. Jag menar, du kan göra det gällande ändå. Liksom. Men det är klart att storstäderna drar ju till sig mycket mer händelser. Och om du bor i Svappavaara så kanske du inte kommer ut på så mycket grejer.
Nej. Någonting som jag vill gärna återknyta lite till, det är att när du började med musik, då kan jag tänka mig att man var ganska beroende av andra folk, att man liksom ville kanske ha ett skivkontrakt eller du liksom blev signad eller vad det nu var. Men idag så kan du, det här är ett jättebra exempel på det, att vi sitter här och pratar med 2 mickar och jag kan publicera det här hur jag vill och jag kan klippa det hur jag vill.
Det är ju underbart idag det som händer, det är bara fantastiskt. Och att man inte behöver finnas i det gängse längre, utan man kan slå sig fram på olika sätt, som du gör med den här podcasten, och det är ju ett jättebra initiativ, och du får också ett forum för det du gör liksom, utan att behöva inordna dig i några speciella former.
Du ser det som bara positivt? Eller?
Absolut.
Ah, okay.
Det är en liksom, luften är fri på något sätt. Det här du sa om skivkontrakt, det kanske är så idag också för vissa, men andra, de struntar ju fullständigt där med skivkontrakt. De liksom publicerar sig på YouTube helt enkelt, eller andra medier då, och kommer fram den vägen.
Hur ser du på den ekonomiska delarna?
Jag tycker det är synd att vissa professioner inte ska kunna belönas på samma sätt som andra. Jag menar, har du skrivit någonting, det här med fildelning är ju faktiskt lite corny tycker jag. Det är klart att man ska dela saker, och det är väl jättebra att det delas, men det borde ju, någon liten procent borde ju kunna gå tillbaka till den som har skrivit grejerna. Samtidigt så är det ju som det är med det. Det är på gott och ont.
Ja, men innebär inte det att musiker förmodligen blir tvungna att åka ut och gigga också? För man vill ju fortfarande se musiker live. Det är ju bäst live. Innebär det inte att de måste ut på vägarna?
Jo, men det är väl inte det rätt bra?
Jo, jag menar det. Ja, det måste ju vara fantastiskt.
Det passar oss väldigt bra, som alltid har gjort oss gällande live. Vi spelas ju inte direkt på radion. Eller i andra medier. Vi är ju en livegrupp.
Ja, men det
som
är ju...
spelar live.
Ja, liksom. Men det är ju härligt ju. Mm. Musik ska upplevas live.
Absolut.
Vilken är den bästa konserten du har gått på?
Som jag har gått på? Ja, men det måste ju vara Earth and Fire, tror jag. När jag var mycket yngre och fick uppleva liksom, då på den tiden Maurice White fortfarande sjöng också. Han har väl pensionerat sig nu, tror jag. Nej, men liksom det, jag tror när man är ung så upplever man allting i kvadrat på något sätt. Man upplever allting mycket mer. Sen ju med tiden så slipas det där av lite. Men det är klart att stora musikaliska upplevelser får man ju kanske än idag, speciellt när man stöter på någonting nytt liksom, som är väldigt bra. Jag nämnde Lale förut. Jag tycker hon är fantastisk, ja, det hon gör exempelvis.
Men går du in i någon slags bubbla då? Om du är på en konsert och lyssnar på någon som...
Ja, faktiskt. Jag kan vara rätt tråkig. Jag tror att ändra så blir jag så här paff och tycker att det är här. Och så sitter jag och blir helt absorberad av musiken. Eller så upplever jag liksom att det är ett gung och en groove som gör att man bara står och dansar och tycker det är kul på det sättet. Det beror nog lite på vilken mod man är i själv då.
Har du någon annan konsert så här på senare dagar som du bara så här, alltså det här var... För du måste ju se så extremt mycket, i alla fall jämfört med mig då. Jag kanske går på några varje år.
Ja, men det kan liksom vara en operaföreställning i Dalhalla liksom, när man bara sugs in i en föreställning som man liksom blir en del av den fast man inte är med på scen.
Lägger du ut märket i typ stämmor och sånt då?
Ja, jag tror jag lyssnar på musik på ett lite väl, alltså professionen gör att man lyssnar på musik på ett annat sätt, tror jag. Så jag lägger nog märket i stämmor, ja. Jag tror att om man inte är lika musikaliskt bevandrad så upplever man kanske musiken mera som den verkligen är. Alltså som, jag brukar ibland säga att när man hör musik så ser jag en tavla. Alltså man känner en slags helhet. Och då tycker jag man upplever musiken bäst när man bara upplever den som den är. Inte bara analysera för mycket.
Men kan du, om du ser en tavla framför dig, ser du också delar av tavlan som inte är målade exempelvis? Förstår du hur
man... Ja, jag tror det. Liksom, en tavla innehåller ju också skuggor och liksom schatteringar av olika slag. Som man liksom...
Jag kan ibland känna att när jag sitter och pratar med gäster att tiden bara liksom går förbi.
Mm.
Alltså, nu har vi suttit här ett ganska bra tag och det känns som att vi har suttit i 5 minuter.
Ja.
Att den bara går liksom jättefort. Jag känner också, jag älskar Bruce Springsteen.
Mm.
Och hans konserter är ofta ganska långa. Men det känns som att den är över så snabbt för att man är liksom, det är ju, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är som en, alltså, minneslucka, fast ingen minneslucka, för att det har varit en upplevelse.
Ja, men det, så är det väl.
Kan du känna så när du står på scen också? Alltså vice versa liksom?
Absolut. Om vi har en konsert som är en timme och 50 minuter så kan man uppleva att, men vi har precis kommit på scen. Och det tror jag är ett bra betyg. När publiken säger det också, att oj vad fort det här gick. Liksom, va? Var det 2 timmar konsert? Det känns som att ni nyss började. Ja. Så vill de ha extra nummer och då är det bra.
Ja, verkligen. Mm. Får du tillgång till att typ träffa Lale som du har nämnt här ett par
gånger? Inte Lale, men jag har träffat väldigt många genom åren. De flesta som håller på med i den här branschen.
Vad säger du då? För att, jag menar, om jag skulle gå fram till en musiker eller en artist på något sätt, mm, så kan jag tänka mig att det blir kanske lite annorlunda, för att de ser mig som att jag är en vanlig lyssnare, medan du är ju mer insatt. Om du säger någonting så kanske det betyder mer på ett sätt.
Möjligen, det beror ju helt på vad de har, vilken typ av respekt de har för mig eller vilken känsla de har för vem jag är. Det är ju samma sak för vem är du då, så att säga. Så,
ja.
Men det är väl viktigt att försöka möta alla människor utifrån den de är, så att säga.
Jo, men jag tänker lite mer att om de vet var rösten kommer ifrån eller de vet vem du är, upplever du, nu kanske inte du vet det heller i och med att du har ju inte varit i mina skor om jag skulle gå fram till någon, men upplever du att andra upplever det på ett annorlunda sätt än om du ser en minut senare att någon annan går fram till den artisten?
Oj, jag hängde knappt
med. Nej, inte jag heller knappt, för det blir väldigt snurrigt här. Men ja, om du går fram till någon artist, du går fram till, jag vet att du känner ju till Daniel, du känner ju, om du går fram till honom och säger, fan, det här var ju riktigt bra, det här numret när du satte den facetten eller vad det nu är.
Ja, men det tror jag han uppskattar, att jag vet vad han håller på med.
Men tror, alltså, tror du han uppskattar det mer än om jag skulle gå fram och säga, du har schyssta danssteg där var när du,
ja, det vet jag inte. Alltså, just när det gäller Danny, som jag har träffat ganska mycket, han är en väldigt varm människa. Så jag tror att han skulle ge dig lika stor kram som mig faktiskt, tillbaka.
Ja.
Nej, men han är väldigt, en väldigt skön kille.
Jag vet ju, vi har varit inne och snudd lite på det, men du jobbar ju för Star for Life.
Mm.
Vill du berätta lite om den organisationen?
Ja, men Star for Life tillkom ju på grund av att en person då, i det här fallet en industrimagnat i Sverige, hade startat en safaripark. Det här låter ju jätteskumt, men han hade någon idé om att han ville vara i Afrika liksom, och byggde upp en safaripark i KwaZulu-Natal. Han och hans fru upptäckte ganska snart att de befann sig i ett epicentrum för HIV-katastrofen. Och då kände väl det här paret då, Olofsson, att de ville göra någonting, göra skillnad. Och då startades ett program där man skulle tillsätta en resurs i skolor som jobbade med de här frågorna kring HIV-problematiken. Och i skolorna där ser väl ut som här, fast väldigt, väldigt olika. Alltså det som är samma är att de har lärare och de har byggnader, men det är väldigt, väldigt olika. De har liksom ingen skolsköterska, de har ingen syokonsulent och de har inte någon musiklärare som jobbar. Och alltså i Sverige har man så mycket av de här delarna rent socialt sett, så man kan få hjälp och coaching utav, ja, om man har problem och så. Där nere så jobbar man stenhårt med matte och läsämnen och så vidare. Och sen har man sport och musik liksom på rasten ungefär. Så Star for Life ville tillsätta en coach som jobbar i skolorna. Så att det vi gör är att samla in pengar då till att tillsätta de här coacherna som jobbar i skolor, i befintliga skolor i södra Afrika, i de här problemområdena. Och då jobbar man i första hand med att försöka få ungdomar att bli varse problemen kring HIV/AIDS. Men vi upptäckte ganska snart att det här handlar om så mycket mer. Inte bara om den problematiken, utan att också att visualisera en framtid och en dröm som man har. Och ska man då uppfylla en dröm eller nå en dröm som man har, så måste man hålla sig frisk också. Så det här blev ett helt program med workshops som innefattar musik då. Varje elev får det första de får är en drömbok som är någorlunda tom, där man då ska göra vissa övningar och framförallt skriva upp sin egen dröm. Och skriver man ner saker som man tänker sig i livet, så tror jag det fastnar mycket bättre. Så vi jobbar med liksom en ny typ av pedagogik, kan man säga. Eller, ingenting är nytt idag. Allt finns redan. Men vi gör det väldigt koncentrerat och jobbar väldigt mycket med, man brukar prata om högra hjärnhalvan då, att man, saker och ting som går rakt in i känslolivet blir mer ett bestående intryck då. Så att bland annat om musik, vi pratar om låtar som innehåller texter som man vill att ungdomarna ska liksom bära med sig. Alltså det är ett sätt att överföra information på också. Ungefär som en rappare som är väldigt politisk, som får sagt det han eller hon vill i musiken. Och liksom överför då information på det sättet. Och där jobbar Ken och jag väldigt mycket med den delen i programmet då.
Hur mycket tid lägger ni ner ungefär?
Mer än heltid.
Uh-huh. Hur mycket känslor?
Jag tror allt. Så mycket vi bara kan. Vi är fullständigt dränerade stundom, för vi jobbar så mycket med det här. Och det vi gör då, vi jobbar ju också med fundraising till själva projektet. Och då har vi gjort så att vi tar hit ungdomar från de här skolorna som vi jobbar i till Sverige och gör konserter med de här ungdomarna, och svenska ungdomar och svenska artister. Och så blir det helt fantastiska musikaliska urladdningar. Som jag beskrev nyss, med 1000 elever i en kör och på Skandinavium och så. Liksom ett fullsatt Skandinavium. Det är så kul alltså.
På vilket sätt skiljer sig musikkulturen här gentemot där nere?
Ja, men de har ju den kulturen inbyggt i vardagen på ett annat sätt. Där så du kan gå in i vilken skolsal som helst i Sydafrika, och så ställer sig klassen upp och sjunger och dansar. Och de sjunger fyrstämmigt. I Sverige, om du går in och ber en skolklass sjunga någonting, så tittar de bara på varandra. Och då kanske någon vågar ta tag i någonting. Men alltså, vi har ju inte kulturen och låtskatten så bevarad på samma sätt som man har där nere. Så de är så rika på det sättet. Där är vi otroligt fattiga i vårt land.
Ser du mycket politik i musiken också? Speciellt då med tanke på att du är ju där nere emellanåt, vet jag. Mm. Och här. Mm. Ser du liksom kulturella skillnader, politiska skillnader som du kan koppla till musiken?
Inte direkt alltså musiken är ganska fristående politiken där nere.
Men blir den verkligen det då, om man tar in liksom olika, alltså om du vill ha budskap och du pratar om att det är rikt och fattigt, de är rika på musiken.
Nej, liksom. Nu pratar jag om kulturarvet då. Okay. Det, om man säger traditionella liksom låtar. KwaZulu-Natal, där vi håller till oftast då, det är Zulu-kulturen, är ju så djupt rotad. Och tittar man på Zulu-språket bara som ett språk med alla dessa klickljud och så vidare, så har det funnits, det språket har funnits så otroligt länge jämfört med den indoeuropeiska som härstammar svenskan och engelskan och tyskan och allting. Det är så pass unga och nya språk. Ja. Och det är samma med musiken. Den är så djupt rotad och den har funnits så oändligt länge. Så att de har en helt annan, ett annat djup i kulturen. Så att alla kan liksom, för att jämföra då, de kan 1000 låtar där nere, så kan man 3 låtar i Sverige. Ungefär den dimensionen.
Det här är ju jättekult. Mm. Ju. Mm. Hur tar ni det här vidare då? För ni har hållit på nu hela hösten, vet jag.
Ja, just nu har vi ett projekt som vi kallar för Marching for Love, vi fick lite extra anslag där via, alltså det finns ju något som heter Postkodlotteriet i Sverige, och de är ju lite bespottade på alla möjliga sätt, men de gör också bra saker tycker jag, för de delar ut 1 miljard till bra saker ifrån sin verksamhet. Det finns inget annat svenskt företag som delar ut så mycket pengar. Av förklarliga skäl då, de jobbar ju med det, är ju det hela deras idé då. Precis som UNICEF, Röda Korset, Rädda Barnen och så vidare, så får Staff for Life pengar utav Postkodlotteriet. Men vi har också sökt extra pengar för vår verksamhet, och då har de något som heter Kulturstiftelsen där, Postkodlotteriet. Och vi har fått pengar på ett upprop via Margot Wallström, och för att då iscensätta mötesplatser för ungdomar där vi jobbar med mångfald och tolerans. Som ett moment då. Så att nu använder vi våra så kallade afrikanska konserter till att få svenska ungdomar att lära känna varandra.
Det är väl lite intressant där, för att jag kommer ihåg att du var med i, är det Postkodmiljonären och lotteriet, eller är det lotteriet?
Det heter ju Postkodmiljonären.
Ja, jag kommer ihåg att du var med där.
Ja.
Och att det blev massa rubriker för att det
var... Nej, men jag kom ju upp till 350 000. Jag hade bara 2 frågor kvar till miljonen. Och då kom det en liten, jag skulle vilja kalla det slamkrypare, för det kom en fråga där som jag stöp på. Och då rätt svar skulle vara Sri Lanka. Men nu pratade man om 1960, och då fanns det inget Sri Lanka. Det var, då hette det Ceylon på den tiden. Så jag blev lite så här historiskt lost där. Men jag vill inte påstå att jag kunde svaret. Så hade jag kunnat det, så hade jag kunnat genomskåda det.
Men var det verkligen rätt svarsalternativ då? Det hette ju inte Sri Lanka.
Nej, det var ju fel svarsalternativ. Men det var ju, de andra 3 var ju inte heller rätt så att säga. Så jag gissade ju fel ändå.
Men hörde de av sig till eller någonting? Eller?
Ja, det gjorde de. Aftonbladet hörde av sig och sa nu. Och då sa jag till dem att ja, men om de vill bjuda in mig för att gå vidare med en ny fråga istället för den då som jag fick, så kommer jag gärna. Men jag blev aldrig inbjuden.
Nej. Sånt händer.
Sånt händer.
Ja. Är det någonting som du skulle vilja göra mer utav?
Ja, jag skulle vilja vara mer ledig också. Nej, men vi jobbar på väldigt mycket nu. Och nu är jag 55 år gammal och det känns som att jag jobbar mer än någonsin på något sätt.
Kommer lite julledigt här snart. Så du...
Ja, jag ser fram emot det. Två veckor kvar, sen ska vi bara stänga av. Jag ska åka upp till Norrland och hälsa på föräldrarna och ta med min egen familj till min första familj, så att säga.
Mm. Men blir det mycket jobb generellt sett runt jul och nyår, eller? Alltså genom åren nu?
Alltså... Man brukar säga att julperioden det är högsäsong för liksom artister och musiker, och det har så varit för oss. Vi har alltid gjort stora turnéer. Fem år i rad gjorde vi nordiska konserter med Sissel Kyrkjebø, och vi har gjort massa julkrogshower och andra julturnéer i Sverige med Orsa Spelmän och you name it. Pernilla Wahlgren och allt vad det är. Hit och dit. Så, just nu har vi turnerat så mycket på annat sätt i höst, så att vi har en ganska lugn julperiod. Vi jobbar lite företagsjobb och lite konsert.
Skönt.
Mm.
Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du trodde jag ville prata med dig om?
Jag tycker väl att det senaste nu som har hänt i riksdagen här med nyval, utrop och allt vad det är, att de borde lära sig att samarbeta istället för att hålla på och köra blame game.
Hur mycket engagerar du dig i politiken?
Nej, men jag tror att med tiden så blir man mer och mer engagerad utifrån någon slags erfarenhetsperspektiv. Men jag tror att jag vill inte påstå att ungdomar är mindre engagerade än vad jag är. Men jag tycker att man kan se med tiden att prestigen inte borde vara så hög som den är. Ju äldre man blir så borde man kunna se förbi sånt och liksom samarbeta.
Stefan Löfven sa ju senast igår nu att han tycker, ja, men han säger det exakt som du sa.
Mm.
Medan någon annan sa att Stefan Löfven skulle aldrig gått med på de här premisserna om han skulle sitta i opposition.
Nej, och det stämmer nog. Men jag tror att alla är lika stora kolsupare där. Jag tror att alla behöver se förbi sin egen prestige och samarbeta. Jag säger inte ens vilket block jag liksom håller på i det här läget. Jag bara tycker att kom igen nu, skärp er.
Hur tror du det kommer bli då?
Ja, det blir väl omstart. Eller så ritas hela den politiska kartan om då efter mars. Vad vet jag. Det är kanske något eller ett par partier som åker ut ur riksdagen och kommer in ett nytt. FI kanske kommer upp, vem vet.
Mm.
Liksom, och det är kanske bara bra som att det rör om då. Men återigen, samarbeta för 17. Det är liksom det som gäller.
Bara inom svensk politik eller tänker du rent allmänt också i världspolitiken?
Absolut allmänt. Jag tycker nog att vi borde satsa på ett Förenta Nationerna, som ett FN som liksom är den mötesplatsen där alla kan mötas istället för att vi ska ha, jag menar det här med USA-blocket och så har vi EU-blocket och så har vi då Asien-blocket och Kina och så vidare, blocket. Och det är så många block. Man ska skapa mötesplatser där alla har lika, allas röst väger lika tungt tycker jag.
Har din, nu, jag tycker ju om politik väldigt mycket, jag tycker det är väldigt kul. Men har din politiska åsikt eller tankar ändrat sig genom åren på något sätt? För jag har ju mina egna nu som, mm. jag tänker. Och jag tänker att jag kommer nog hålla kvar med dessa.
Mm. Jag tror att man blir kvar där man är. Sen har jag märkt nu, som har levt så länge då, att man är kanske mer vänster när man är ung och höger när man börjar få det bättre. Och det tycker jag är någon slags dubbelmoral. Att så fort man börjar få det bra själv så värnar man om det. Och jag tror att det är viktigt att alltid dela med sig av sig själv och sina erfarenheter och sin rikedom till andra.
Det var någon jag pratade med som sa något väldigt klokt tycker jag. Som sa, hen sa, ja, då är frågan vad man ska rösta på, vad som är bäst för samhället eller för sig själv.
Ja, visst.
Och det är väldigt, för att om hälften röstar på det som är bra för en själv och hälften röstar på det som är bra för samhället, kanske valresultatet skulle bli skevt. Jag förstår hur du tänker.
Ja, nej, men det är nog så. Jag tror att man behöver se förbi sig själv ibland och liksom rösta på mänskligheten.
Mm. Du Göran, tusen tack för att du tog dig tiden till mig.
Mm, tack så bra, det är jättekul. Talk about it, you may rather be choking on it today.
whether you like it or not, the words come stumbling out. The next stop's where I get off.